Hej, Peter Benson på SVD Börs Plus här. Den här podden är ljudvarianten av Aktiesnack som är mitt och Nordnets sparekonom Jocke Bornholz filmformat för att just snacka om aktier. Filmerna hittar du på Nordnets YouTube-kanal eller Nordnet-bloggen. Och i varje episod så går Jocke och jag igenom några aktuella analyser som tidigare gått ut till Börs Plus prenumeranter. Och våra prenumeranter då på Börs Plus, de får dagliga analysmejl med uppslag och idéer och som hittills har givit dem en avkastning som är klart bättre än börsen faktiskt. Du kan också bli prenumerant om du går in via www.borsplus.se. Eller om du är Nordnet-kund så finns det ett extra bra erbjudande via www.nordnet.se/borsplus. Kolla in det. Du tjänar nog också på bättre analys.
All right. Välkomna till avsnitt 13 av Aktiesnack med Börsplus. Och med er har ni två av Sveriges kanske främsta influencers. Nej, det har vi inte riktigt. Men vi har två aktieintresserade killar. Jocke Bornholz, sparekonom på Nordnet. Och
Peter Benson, aktieskribent på SVD Börsplus.
Och vi tänkte rulla vidare den här framgångssagan med tre nya bolag. Och vilka bolag kör vi idag?
Det blir THQ, spelbolaget. Det blir Mekonomen, reservdelsbolaget, och det blir Minesto, gröna energiutvecklingsteknikbolaget.
Ja, det lät inte alls komplicerat. Nej. Det blir grymt. All right, nu ska vi gå igenom tre bolag förstås, och är det så att ni vill veta mer om de bolagen så kan man ju faktiskt göra det. Det finns en möjlighet att grotta ner sig lite grann. Hur gör man?
Ja, för de här bolagen som vi pratar om, analyserna bakom det kommer ju inte från blotta intet utan de kommer från SVD Börs Plus. Det är en analystjänst som vi kör mot hela börsen och vi skriver för våra prenumeranter. Och är man prenumerant så kan man läsa alla analyserna och man får läsa dem först och ta del av förhoppningsvis goda råd. Och de finns på www.borsplus.se eller om man vill bli prenumerant så kan man också bli det på ett särskilt förmånligt sätt om man är Nordnet-kund.
Åh, härligt.
Och då är det www.nordnet.se/borsplus. Så blir det om ni tycker att det är viktigt med bra avkastning. Vi tror att några hundra analyser från oss kanske kan hjälpa till att det blir någon extra bra affär. Och då kan man räkna hem en prenumeration med råge.
Tror vi. Ja, och nu kör vi tre bolag.
Nu kör vi tre bolag. Det blir THQ, spelbolaget, Mekonomen, reservdelsbolaget och Minesto, gröna havsenergibolaget.
Ja, grymt. Då kör vi. Bra, då hoppar vi in och kör första bolaget, vilket är THQ.
THQ heter det.
Och där är faktiskt en värmlänning i toppen. Det gillar jag.
Ja, det är fint. Det borgar ju för kvalitet.
Ja.
Jag vet inte, går i god för alla värmlänningar. Men
någon,
det finns många duktiga värmlänningar också, ska vi säga.
Det finns undantag som bekräftar
regeln. Och vad är han heter? Du träffade honom nyss.
Vingefors heter han, va?
Ja.
Lars Vingefors heter
han. Ja.
Och aldrig träffat honom förut, men han var med på Nordnet Live.
Just det.
Och kul han kom, ställde upp. Det var en hektisk period för honom, han precis köpt det här stora bolaget.
Just det. Koch Media. Tyskt stort spelbolag.
Yes. Men berätta, vad gör de?
THQ, jag vet faktiskt inte vad det är förkortning för. Det var ett bolag som han köpte och ett gammalt, om vi säger så, spelbolag. Och då pratar vi gaming, alltså inte betting. Alltså dataspel. Här är en liten bild på hur det kan se ut kanske. Så THQ har specialiserat sig på att köpa liksom begagnade, lite nedgångna spel som kanske har peakat och som inte längre går så bra. Så köper han in de här, en och en, eller i grupp. Och sen så sminkar han upp de här, gjuter nytt liv i dem, styr upp marknadsföringen mycket bättre. Kanske gör en ny version, kanske gör en mobilversion och liksom blåser nytt liv i de här gamla spelen. Så han liksom köper in begagnade spel som han renoverar kan man väl säga. Och får upp lönsamhet och vinst i. Och det här har varit en supermodell för att de här...
Tänkte du säga, det är en supersuccé.
Ja, det här är en supersuccé. De har ett mångmiljard börsvärde nu. Och lite är det här reptricket att du köper någon lite halv beige tillgång som säljaren tycker. Så du kanske kan köpa den väldigt billigt. Mm. Och sen så renoverar du den och får ut liksom top notch vinster ur det. Och börsen tycker det här är kanon, applåderar och värderar upp allting. Och då blir det kanon.
Mm.
De har varit på börsen, är det 2 år eller 1 år? Någonting. Ja, inte så himla länge i alla fall. Och nu köpte de Koch Media som är kanske 3, 4, 5 gånger större än de själva i termer av omsättning. Så ett jätteförvärv för dem.
Mm. Kommer de mäkta med det?
Ja, vem vet. Det man ska veta om här Koch Media, eller Koch Media kanske, jag vet inte riktigt, det är tyskt i alla fall, är ju att det är, till väldigt stor del är något så extremt ospännande som distribution av CD-ROM-spel, alltså fysiska produkter,
okay,
ut till liksom tyska handlare.
Jaha.
Och det hör man ju, det här är ju inte superspännande.
Nej.
Och det var lite därför också kanske man fick ett pris för det här som, ja, var liksom 4 gånger vinsten, pratar man om lite slarvigt. Mm. Så att det är ju, det här är ju en väldigt, det är starkt renoveringsbehov här kan man säga. Och väldigt mycket av den här omsättningen kanske kommer försvinna de närmaste åren.
Ja.
Men sen finns det ett antal speltitlar om man är förläggare och såna här saker. Det kommer man lyckas med det här, vad vet jag. Men börskursen på THQ gick upp 40% när de annonserade det här. Så ja, att, jag vet inte om det är de smarta pengarna, men de stora pengarna bättre åtminstone för att han kommer lyckas på det här. Mm. Det är häftigt och det är kul att se en entreprenör som liksom gör såna här dramatiska steg.
Han är ju en handlare, ja, när man träffar honom, och han verkar ju vara väldigt, Lars ambitioner i bolaget är ju att göra det till en global spelare.
Ja.
Och det är man väl till viss del nu, men på en helt annan nivå. Han verkar vilja bli betydligt större.
Ja. Så att det vi känner när vi analyserade det här förvärvet av Koch Media, det är ju att dels finns det massa intressanta saker och frågetecken och så kring det här förvärvet, men det är ju allt mer tydligt att det man köper in i här är ju Lars Wingefors affärsnäsa. Det är nog den största tillgången i det här bolaget.
Ja. Finns det en risk att den näsan växer sig för stor, eller hur ska man säga? Finns det en risk att det blir lite fartblindhet? Eller ska vi säga hybris? För det har gått väldigt bra. Om man köper och köper,
ja, det finns ju alltid en sån risk. Men vi har inte sett några liksom konkreta tecken på det.
Nej.
Än så länge. Det här är ju en man i sina bästa år. Ungefär som du och jag, tror jag. Ja, åldersmässigt. Härligt. Så han har ju många bra år framför sig. Vi gillar det liksom. Mm. Det här att man tar rygg på en jättebra entreprenör. Och att det finns en marknad för liksom begagnade spel som mår bättre i någon annans famn. Det kommer ju fortsätta. Men samtidigt så är konkurrensen ju stenhård på spelmarknaden. På det sättet att det finns oerhört mycket spel att välja på där ute.
Ja. Hur går det för dem då? Hur ser siffrorna ut?
De omsätter ungefär 500 miljoner kronor till THQ. Sen köper de Koch Media som omsätter 3 miljarder. Så att det blir ett bolag som omsätter 3,5 miljarder. Men då är ju väldigt mycket av den här fysiska distributionen. Så det blir liksom lite svårt att se hur man ska värdera det här nu.
Ja.
Med tanke på att det är dels grejer som känns som är det som THQ egentligen vill hålla på med, och sen så den här fysiska distributionen som är lite mer oklart vart den ska ta vägen. Men det är liksom, det här blir dyrt, 20 gånger rörelseresultatet ungefär i värdering. Men det kanske inte är så dyrt med fortsatt vinsttillväxt och med Lars Wingefors affärsnäsa liksom. Så vi är ganska positiva till det här. Om man ska köpa ett gamingbolag. Sen ska man ju veta att Stockholmsbörsen är kanske världens mest liksom heta börs för gamingaktier.
Ja.
Det är liksom inte en slump att små svenska bolag kan köpa större utländska bolag och få den här fantastiska kurseffekten. Det är just för att svenska investerare, hej allihopa, ni väljer att prissätta det här på ett sätt som man inte gör runt om i världen. Och det är en varningssignal tycker jag.
Mm.
Samtidigt, det betyder ju inte att Lars Wingefors eller Fredrik Wester på Paradox, eller att vi har ju en massa duktiga företag och bra entreprenörer här. Så delvis kanske är motiverat av det, vad vet jag.
Kanske utlandet som underskattar.
Ja, så kan det vara, absolut. Ja. Så det är häftigt. Drar vi ut trådarna lite grann till 2020 en bit ut, då värderas det här till ungefär 12 gånger rörelseresultatet, alltså THQ. Och det är inte så fasligt dyrt.
Nej.
Men då ska det gå vägen. Och sen så ska vi vara i en börs också där man fortsätter att betala åtminstone halvhöga multiplar för den här typen av bolag. Då kommer det här bli bra. Så vi har ett köpråd.
Ska man säga någonting efter att ha träffat Lars?
Mm.
så är det någon person som ska göra sån här köp och gå in och styra upp och så tror jag att det är han. Ja. Nej, men han har en personlighet som jag tror funkar. Han är nog rätt tydlig vad han vill i sin organisation, tror jag.
Ja, du säger det.
Vad den uppfattningen är.
Just det. Häftigt. Mm. Vi kan bara snabbt kolla på den här. Vi i vårt liksom huvudscenario så är det inte så himla stor potential här. Liksom man kanske får en vanlig börsavkastning, om man kallar det för det, de närmaste åren på 10% eller någonting. Men det finns ett scenario, ett optimistiskt scenario där det här kan dubblas vidare. Alltså. Och det kommer vara via förvärv. Via en ännu mer tydlig liksom, premievariering också. Och sen finns det såklart ett pessimistiskt scenario. Då kan det här gå riktigt risigt.
Ja.
Om man har en hög värdering och sen så inte leverera på synergier eller tillväxtmål, då blir det svettigt.
Ja. Spännande.
Bra.
Det var THQ Nordic.
Det var det.
Yes, då hoppar vi in på Mekonomen ska vi prata om.
Ja. Det, för de som såg avsnittet eller inslaget om THQ så finns ju en reserv, en renoverings, reparationsliknelse här. Att det här är reservdelar. Mm. Du har en icke-ny bil som du behöver snygga till liksom.
Yes.
Ja, det är ganska långsiktig
övergång.
Såg
inte riktigt den kopplingen, men likväl. Mekonomen ska vi prata om.
Ja, det ska vi.
Ja. Ganska enkelt. Vi ja, pratar
de flesta känner vi till Mekonomen, eller hur?
Mekonomen.
Är du kund?
Nej.
Nej. Varför det? Du kör bara nya, dyra bilar?
Ja, jag har nya bilar, faktiskt. Mm. Det har jag. Och de är kopplade till... Nej, jag servar dem på märkesverkstad.
Ja, fint ska det vara.
Ja, men den ena är en firmabil som jag har. Ja. En Kia. Och den andra en Audi.
Just det.
Som också är ny. Mm. Så att, ja, jag är inte kund på Mekonomen. Jag har köpt en och annan bilbarnstol.
Ja, just det.
Har gjort.
Ja. Men Mekonomen kommer väl lite grann från den här affärsidén att liksom professionalisera och göra stordriftsfördelar och bygga en kedja av allting som inte är märkesverkstäder, kan man säga, va? Och liksom, tidigare fanns det så här tusentals oberoende bilmäckare, liksom, Nisses bilmäck och sånt där. Och här får du storleksfördelar, du får liksom ett snyggt varumärke som tilltalar moderna människor som kanske inte vill gå in och krama om en oljemekaniker. Ja, det är klart man vill det, eller vad ska jag säga. Ja, ni förstår vad jag menar.
Ja.
Man får lite mer den här McDonald's-känslan. Liksom. Att man vet vad man får, det är liksom transparent med priser. Gör en modern firma av det liksom.
Ja, och det är en prispressare någonstans också mot märkesverkstäderna. För det ska man komma ihåg, att när du köper en ny bil så kanske den säljs till och med förlust. Just därför att man räknar med att den här delen ska leverera pengarna. Så är det faktiskt för många.
Inte den här delen med Mekonomen, utan reservdelarna.
Nej, men att reservdel, service byta däck, allt det ska leverera pengarna in till din bilhandlare.
Det är bara att kolla på Bilia till exempel, som är börsnoterat, att i bilhandeln så tjänar de liksom en bra dag kanske 1%. Mm. Och sen så har de reparation och service och underhåll och sånt där. Och där kan de tjäna då kanske 10% eller någonting.
Yes.
Det är där man tjänar pengarna. Och det vill Mekonomen liksom krafsa åt sig. Det kan vara sinnessjuka marginaler på reservdelar. Och då kör Mekonomen sina de ska vara lika bra som originalmärkesgrejerna, va?
Ja.
Men billigare.
Men billigare.
Ha.
Innebär det att den är intressant?
Ja, vi tycker det.
Lite tilltuffsad.
Lite tilltuffsad. De som så ofta förr så hade de ett par grundare som gjorde ett kanonjobb under många, många år. Sen så sålde de av mer och mer. Familjen Axon Jonsson kom in. Antonia och kompani. Som huvudägare. Men det gick rätt dåligt. De hade liksom ett antal dåliga år. De hade... Också väldigt vanligt, de gick in i Danmark och där gick det fullständigt åt fanders. Mm. Danmark är ju speciellt på många sätt. Dels är det befolkat av danskar och dels så har de väldigt speciell bil... bilägandet är rätt speciellt i Danmark av olika skäl. De har extrema skatter och såna här saker och det är ett litet... Ja.
Det gick inget bra.
Det gick inget bra.
Nej.
Och
har också haft problem med sin norska verksamhet.
Ja.
Problem där.
Ja. Det är liksom, jag ska inte kalla det för en turnaround-aktie, men de har inte levererat som man enligt plan. Nu har de en halvny vd sedan en tid tillbaka. Vi tycker det känns mycket stabilare på liksom ledningsfronten. Han köper lite aktier och ledningen köper lite aktier. Det gillar vi också att se. Mm. Sen har man bytt huvudägare också. Och fått in någonting, en amerikansk stor börsbolag som heter LKQ. som är en reservdelsjätte med en förvärvsstrategi som nu äger 8% i Mekonomen. Så man kan tänka sig ett uppköpsbud på Mekonomen någonstans långt fram här. Eller ja, långt fram vet jag inte. Men någonstans så finns en uppköpscase.
Ja. Det finns en köpare i marknaden i alla fall.
Ja, exakt. Och vi gillar att ledningarna har köpt också. Liksom. Aktien har varit nedpressad. Och sen så i grund och botten, det här är ju, om vi bara zoomar ut lite grann från ekonomiskt problem som de har haft, så är det här superstabilt. Bilar går sönder i en viss takt. De behöver fixas. Den här flottan av begagnade bilar, den rör sig rätt sakta liksom. Mm. Vad tror du? Du är ju bilintresserad.
Ja, jag är ju gravt bilintresserad. Men det finns, jag håller med, så är det ju. Mm. Sen är det så att dels finns det väl en trend att vi gör allt mindre själva. Mm. Faktiskt, inklusive jag själv. Det är inte så att jag byter ju inte tändstift, liksom. Nej. Tyvärr. Vilket jag tycker är synd, men det gör jag inte. Och sådär. Så att, och det kanske man kan utnyttja här också. Men det finns ju en trend som är lite tuff, kan jag tycka. Och det är ju det här med att vi hyr bilar, eller det här privatleasing. Och jag tror att många som förut höll fast vid, kanske inte har så mycket kapital, då köpte man en begagnad bil. Och så gjorde man kanske mer själv, eller utnyttjade deras tjänster och lämnade in den på verkstad och sådär. Nu har man möjlighet att rätt billigt faktiskt prenumerera, en privatleasa en bil.
Ja.
Och jag tror att rätt många hamnar där. Och de bilarna, de är ju fast i märkesverkstäderna.
Ja.
Det är liksom, allting gör det via märkesverkstaden. Mm. Så där har du inget val att göra. Du kan liksom inte gå någon annanstans. Så de bilarna är 3 år fast där. Och sen skickas de bilarna säkert till Östeuropa eller till några andra delar av världen. Där det finns en ganska stor efterfrågan på den typen av bilar. Där man inte privatleasar. Så att tror att det kanske missgynnar. Och sen ska man gå vidare, ja, då har vi hela elbilsgrejen. Jag tror att elbilar kommer, oavsett vad man vill eller inte, så kommer de. Och en elmotor, ja, den är inte så komplicerad.
Nej.
Det är väldigt enkelt att bygga en elmotor. Det har vi gjort alla i nian typ. Och det är faktiskt så att det kommer ju dra ner behovet av verkstäder. Men det är en lång trend, det kommer inte hända
då är vi
5 år, utan då är vi långt bort, då är vi 10 år bort.
Och även den dag då nyförsäljningen av elbilar börjar bli stor, så kommer det finnas en gigantisk flotta av
tills vi har begagnade elbilar amass. Där är vi ju kanske 20 år bort faktiskt, man ska vara realistisk. Så att visst, men det är några trender som talar emot, men varför inte? Annars tror jag väldigt mycket på att vi gillar varumärken som vi känner igen. Att inte gå till Bosses bilmäck. För vi har inte den relationen till personen längre på det sättet. När man förr visste vem Bosse var. Utan nu blir det så här med ekonomen, vi åker dit.
Ja, och Bosse kommer konstiga öppettider, du kan inte kolla upp på nätet vad som gäller och massa sådana här saker.
Och hans app är helt kass.
Hans app är helt kass. Ja, men det är sådana där saker som faktiskt spelar roll. Vi gillar med ekonomen som sagt. Vi kan stanna till lite grann här där vi skissar på vad vi förväntar oss i vårt huvudscenario från ekonomen. De omsätter lite drygt 6 miljarder nästa år, eller i år. Ingen tillväxt tänker vi oss. Vi tänker oss att marginalen masar sig upp från 9% till kanske 10%. Så det är liksom ganska låga förväntningar egentligen. De har hyggliga finanser. De har en hög utdelning. Så man får nästan en 5% direktavkastning här. Och i takt med att det här tuffar på så kommer värderingen falla ner mot liksom, kanske 14 gånger vinsten nästa år. Vilket är rätt lågt. Och jag tycker man skulle kunna jämföra det här med till exempel ICA. Som då kanske har 20 gånger vinsten i värdering. ICA har andra utmaningar. Ekonomerna har sina egna. Det är inte direkt jämförbart. Men det är konjunkturstabilt.
Ja.
Någon slags liten så här obligationsfeeling dimensioner lite grann. Och marknaden har rätt låga förväntningar på det här. Sen så har de tyngts ner av lite grann ett väldigt svag tredje kvartal i fjol, 2017. Då marginalen var väldigt låg. Men nu 2014, eller vid Q4 här, så ser man att de är tillbaka där de var året innan. Och skulle det här stämma så kommer de liksom ha ett rejält vinstlyft framför sig Q3 år. Och det kommer ju se bra ut. Även om det mer är en normalisering. Så att vi tycker det här är bra risk reward som det heter. Nersidan är inte så här gigantisk.
Nej.
I ett normalt scenario så bör man få liksom en bra börsavkastning. Norr om 10% om året
över ett antal år, om man har det här i 3 år, ja, tror vi man kan förvänta sig, om inte börsen säcker ihop helt. I ett optimistiskt scenario så kan det bli riktigt bra. Då kan den upp 70% då, skissar vi på här. Men det är inget löfte.
Nej, det är svårt att ge löften i aktiemarknaden. Men ett tråkigt bolag som ändå är lite spännande.
Ja, men lite så. Ja. Så en bra sparaktie, uttrycker vi det som.
Mekonomen.
Det är Mekonomen.
Yes, nu ska vi hoppa in på ett tredje sista bolaget för idag. Och det är Minesto. Eller Minesto.
Minesto.
Men det är ju inte en kaffekedja det här, utan någonting helt annat.
Och inte en pizzeria heller.
Nej, berätta. Vad är det för något?
Det här är, tycker jag, väldigt häftig och intressant svensk high-tech som man vill att det ska se ut. Här är en bild, jag hoppas det framgår, om ni kan se det. Det ser ut som ett litet flygplan som ligger här i vattnet. Och Minesto kommer från teknik utvecklad av Saab. Så att liksom aerodynamik, eller i det här fallet vattendynamik, är liksom bärande. Under det här är som ett litet segelflygplan som går under vattnet på 20 meters djup. Förankrat i botten med en vajer ner till ett stort betongfundament. Och under den här vingen som vi inte ser här nu, då sitter en turbin och en generator. Så här är alltså ett elkraftverk som går under vattnet och genererar el från havsströmmar. Och det finns ju jättemycket havsströmmar i världen. Och det finns tidvatten och det här är ju en... Vinden blåser ju lite olika, men havsströmmarna är nästan konstanta. Inte konstanta, men de är förutsägbara på ett annat sätt.
Ja.
Så att det finns en... Runt om i världen finns det 160 stycken ambitiösa projekt inom havsenergi. Där man försöker ta tillvara på den här rörelseenergin i havsströmmar och tidvatten. Mm. Och ett av dem är Minesto.
Ja.
Och det här är en ordentlig satsning. Man har plöjt ner 500 miljoner i det här projektet. Nu är man nära att köra igång en pilotanläggning i Wales. Där det finns mycket tidvatten och ett litet kluster av såna här bolag, kan man säga. Havsenergibolag. Så att det verkar väldigt seriöst som satsning. Tekniken verkar liksom intressant och spännande. Det säger jag utan att ha någon som helst koll naturligtvis. Men någon har tyckt det var värt att lägga ner 500 miljoner på det här i varje fall.
Ja. Spännande.
Och
låter livsfarligt. Det känns som att det finns många sådana här projekt. Men
ja, absolut. Men man har liksom folk från Chalmers och Saab med sig i bakgrunden. Det här var ett projekt då, via de företagen och organisationerna. Men det är ett ganska ambitiöst bolag. Man har ganska många anställda. Det är ganska liksom... Det här är inte liksom två uppfinnarjockar, utan det här är ett ganska ordentligt projekt. Liksom. Mm. Men som då bränner rätt mycket pengar. Mm. Och förhoppningsvis då så kan man ha en pilotanläggning uppe där man får liksom ett bevis på att tekniken fungerar även kommersiellt.
Ja.
För det ska ju fungera liksom, man ska få upp ekonomin här också ju. Mm. Och så är det väldigt mycket mjukvara i styrningen av det här lilla segelflygplanet. Så att det liksom, så att den möter strömmarna på precis rätt sätt och plockar in energin och naturligtvis vansinnigt avancerat ett styrsystem. Det här är listat på First North. De sökte att ta in 100 miljoner kronor plus ytterligare kanske 60 via teckningsoptioner i en sån här litet paket som det brukar vara. Den blev klar här nu precis i dagarna och man blev inte fulltecknad, så det är lite bekymmersamt för dem då. Så att frågan är om de kommer behöva göra en till ny emission vid någon tidpunkt här.
Just det.
Men
och så tjänar inga pengar förstås.
Nej, herregud. Nej, utan de har ungefär 50 anställda och det kostar en hel del och sen så är det ganska dyr liksom dyr materia.
Ja.
Här. Och sen så har du olika former av ägarfinansiering och EU-bidrag och typ sådana här projekt som man kan ta del av och liksom som man är med och riskdelar liksom. Och vi är väl rätt imponerade av bolaget, men var kanske inte så förtjusta i liksom oddsen för aktieägarna egentligen.
Nej.
Av det skälet att det är ganska mycket pengar och det här verkar inte vara så att säga sista nyemissionen.
Nej.
För ofta är det som med de här bolagen att man vill vara med liksom sista nyemissionen innan det lyfter.
Ja.
Det behöver inte vara den liksom riktigt sista, men det ska vara den sista där man, liksom, där man sista nyemissionen i det här liksom högriskstadiet. Det är den man vill vara med i. För sen kan man komma in i ett stadion liksom där tekniken är bevisad och där värderingen är helt mycket, mycket högre. Och då är det mycket lättare att ta in pengar.
Det är lite samma tanke här som kring biotechbolag.
Exakt,
eller,
exakt. Ja. Så du vill ha den här sista emissionen. Du vill vara på den här sista emissionen innan det liksom lyfter och du får kvittot på att det här funkar, det här är bra. Det här kommer bli miljardvärt. Liksom.
Ja.
Och där är vi inte ännu, nej, tyvärr.
Det enda jag vet om sånt här är att jag en gång i tiden fick en dragning om vågkraft.
Mm.
Det är någonting annat.
Mm.
Och det har varit mycket satsningar på det.
Ja.
Där är problemet att vågorna sliter sönder,
ja,
utrustningen.
Exakt.
Det har plöjts ner miljarder, ja, i
ja,
vågkraft.
Ja.
Och det fanns jättestora förhoppningar bland annat på ABB, ja, tror jag, som hade funderingar kring det här. Men där är kraften för stor.
Ja.
Så att det är svårt att få något som håller.
Ja.
Det går sönder för fort, ja, och det blir för dyrt att hålla igång det. Det känns ju som att det slipper man här.
Nej, för är du på 20 meters djup, fundamentet kanske är på 80 eller 100 meters djup, men själva vingen och, ja, turbinen och generatorn är på ungefär 20 meters djup. Där är det helt lugnt.
Mm.
Alltså oavsett om du stormar på toppen, ja, så är det helt lugnt där nere. Bortsett från de här strömmarna då, men just som är, det är mjukare,
ja,
mot materialet såklart.
Mm. Så det verkar ju vettigt.
Ja. Ja, jag har också investerat i ett vågkraftbolag i min, ja, ungdom faktiskt.
All right.
Jag trollade in 4 000 spänn,
ja,
vilket var rätt mycket. Jag tror jag var tonåring då faktiskt. Mm. Det var ju helt galet. De är ju borta såklart.
Såklart. Utbildningspengar.
Utbildningspengar, verkligen.
Vad är slutsatsen?
Slutsatsen var väl tyvärr då att vi inte var så förtjusta i aktien. Men det kommer säkert finnas en prispunkt där den här känns intressant, tror jag.
Mm.
För att det som är kul med det här är att det känns väldigt seriöst. De har bra ägare. Tyvärr sitter ju en av ägarna inspärrad på det här lyxhotellet nere i Saudi. För det är den här sheiken, Alamoudi.
Just det.
Men som äger Midrock och Preem och sådär.
Så ja.
Även om han är inspärrad på lyxhotell i Saudi av den här kronprinsen. Så är ju han en seriös och bra industrialist, tror de flesta menar.
Mm.
Och han har gjort jättebra saker i Sverige.
Det har han gjort.
Vi hoppas att han släpps ut och kan vara med och stötta mig i nästa mission. Eller så.
Just det.
Och sen så har de en annan en entreprenör som heter Bengt Adolfsson,
mm,
som var med att grunda sängföretaget Hilding Anders, va, tror jag.
Okay.
Så han har stöttat här med väldigt mycket pengar också.
Mm. Spännande.
Så.
Det är ett bolag att hålla koll på. Det, ja, vore ju förstås intressant ur många perspektiv om det lyckas.
Mm.
Viktigt att få den typen av energi som inte är CO2 varianter. Ja. Koldioxidfritt eller förnyelsebart. Var det?
Exakt, förnyelsebart. Exakt.
Spännande, men bolaget, ja, lite avvaktande,
men det vi gillar är dels att det känns som en seriös och bra satsning, för inte ens det kan man vara säker på när man tittar på förhoppningsbolag. Det finns väldigt mycket förhoppningsbolagssatsningar som jag tycker känns liksom oseriösa eller helt dödfödda.
Ja.
Och där är det check på att det här känns seriöst och bra, verkar vara duktiga personer, och sen så kan man tänka sig lite mer så aktie taktiskt, att det skulle kunna komma en liten hype runt havsenergi vid någon tidpunkt.
Mm.
Vem vet?
Vem vet?
Det känns, om man tänker sig lite så här, var har vi nästa 10-dubblare? Som vi har pratat om på en Nordnet Live-scen nära dig.
Just det. Aha.
så är ett konceptuellt sätt att fundera på det är att tänka så här, vad är nästa hype?
Just det.
Och de där hyperna behöver inte vara så himla sunda alla gånger. Det kan vara överdrivet att säga så. Men vi har ju haft så här VR-hype, bitcoin-hype, cannabis-aktier-hype.
Mm.
Det skulle kunna komma en havsenergi-hype någon gång. Och så då vet ni att då har ni min nästa.
Mm. Yes, det var våra tre bolag för idag. Känns det bra?
Tycker jag.
Tycker jag också. Hoppas ni gillar det. Vill ni bestämma vilka bolag som ska dyka upp, kommentera gärna. Och skriv lite önskemål så ska vi försöka plocka upp dem.
Mm. På Twitter eller annat lämpligt forum.
Ja, eller YouTube eller var det nu finns. Ha det gott allihopa. Det här var Aktiesnack med Börsplus.
Ja, tack. Sköt om er.